Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så varje år har de ju stora träffar för att de ska komma fram. Vem har receptet på att bli lycklig?
Okay.
Och då hade de kommit fram till att jag hade receptet. Günther, artisten, hade receptet. Och helt plötsligt kommer det fram ett förslag som vi inte har pratat om under hela tiden. Att jag skulle ha en massa snygga unga människor, killar och tjejer, som jag skulle ha sex med. Och jag bara tittar ner. Då är det ena tjejerna gått fram och greppar hela paketet och håller kvar.
Grabbarna har fått hybris och skapat en podd. Ni lyssnar på Backstage med Mange Makers.
Tack till alla er som lyssnar på Backstage med Mange Makers. Det är en podd då vi går in lite grann på turnélivet. Vi tar in en gäst varje onsdag och kollar vad fan är det som händer där på scenen och innan och efter liksom. Idag har vi med oss Günther, Sveriges största Casanova. Eller sexsymbol, jag vet inte. Du har förfört svenskarna i 2 decennier med Eurodance, mustasch och piña colada. Alla har hört Ding Ding Dong, Teeny Weeny String Bikini eller Touch Me. Och vi är jävligt glada att ha dig här.
Tack.
Vi körde ju samtidigt på Dreamhack för bara några veckor sedan. Och det är skönt att äntligen få chansen att snacka lite liksom.
Ja, absolut.
Vi fick ingen chans då, det var så jävla mycket ljud och grejer.
Det är ju så.
För mycket monster
massa överallt. Massa barn överallt som skrek.
För mycket barn.
Ja. Och vi tänkte, vi hoppar in direkt. Du har ju hållit på med Günther i över 19 år.
Mm. Det är 2003. Jag började skriva 2002.
Jävlar.
Ja. Så det är 2003 som jag släppte.
Hur var det första gigget då liksom?
Hysteriskt. Ja, det faktiskt. Det var så sjukt. Jag höll på konstant i 19 år. Förutom då. De här 2 års pandemiskiten. Och det var ju faktiskt mitt första gigget. Jag kommer faktiskt ihåg. Det första var i Danmark på DJ Award. Och då hade jag ju typ 2 låtar. Och skulle försöka få en hel spelning och en hel gig. Och jag kom ju från andra sidan. Jag hade skrivit där, jag hade producerat. Så jag var inte ens framför, utan jag var mer bakom egentligen. Ja. Hela paketet. Och så skulle jag in och göra. Och då körde jag till med lite Tom Jones-låtar och sådär. Och stoppa in och så fick jag köra Ding Dong 3 gånger typ sådär. Och Pleasure Man, som är faktiskt låten som var nummer 2. Som inte blev singel, men som till och med första albumet heter. Mm. Men då hade jag det var ju faktiskt succé. Det var ju Danmark som är faktiskt det landet i Norden som har gått sämst. Det låter kanske hemskt att säga, men det går jättebra i övriga. Men Danmark har varit minst intresserad. Om man säger så. Men sen i Sverige, den första var i Linköping.
Ja.
Ja, det är där de har stått. Ja, Linköping. Ja. Och jag kommer ur den här limon som vi kom i då. Och det kommer springande fullt. Alltså, mest av tjejer man kommer ihåg som skrek hysteriskt. Och så är det 2 asiatiska tjejer som skriker och svimmar av och slänger sig på marken.
Ja.
Och då tror jag, och jag blev förbannad på min manager. Och säger, snälla, jag orkar inte sluta. För det kunde vara lite överdrivet, det blev så mycket. Och jag var fokuserad. Jag tänkte, fan, har du styrt upp detta som ett skådespel för att du ska få bra PR? Trodde jag ju. Men detta var tydligen hype. Den har gått så snabbt ut. Så det började redan där att jag, de mötte mig vid bilen och vrålade och sånt. Just att det kändes lite så surrealistiskt. Så att det började faktiskt ända från första gången till att än idag faktiskt, bara kärlek och hysteri.
Man vet att man har lyckats med folks svimmar när de ser.
Nej, men det var, det var ju sådär bittes. Så jag tyckte ju var alltså, löjligt, för jag trodde det var uppstyrt ju. Mm. För så jag kom ihåg det. Men det var att de hade laddat och det har gått så snabbt för mig så jag har inte kommit in i den rollen än. Men ZTV och sånt som var jättestort, det pumpar ut mig ju typ var femte minut. Mm. Så att det var energy liksom typ hela tiden. Nej, jag kommer ihåg just den gången, därför jag kommer ihåg just Linköping. Jag kom ur bilen och blev förbannad istället för att jag tyckte det såg löjligt ut. Jag tänkte snälla. Alltså. Men nej, det är ju underbart.
Ja, jäklar. Så det small liksom redan första, efter första släppet.
Ja, faktiskt. Därför har jag aldrig hunnit tänka.
Så. Nej. Ja, shit, vad viktigt.
Jag har haft den lyxen, man säger så, men jag har jobbat hårt för det. Men just att få så mycket kärlek hela tiden, och det är ju därför man orkar också. Mm. Det är så.
Känner igen mig det där med att gigga med typ två låtar liksom. Mm. Det gjorde ju vi jävligt länge.
Vi hade ju bara en låt i, vad var det, ett halvår när vi slog igenom med Fest hos Mange. Det gick ju från 0 till 100 över natt.
Ja.
Och så, vi fick ju typ spela den 3-4 gånger.
Också,
ja. Och sen körde vi typ DJ-set. Det var märkligt.
Fake it, you make it.
Ja, exakt. Exakt.
För de som lyssnar, hur ser en typisk Gunther-spelning ut?
Det är nu väldigt olika var någonstans man är, vilket land och på vilket sätt. Sådär. Men det är ju alltid, jag har rätt så mycket krav också på vad jag gör. Jag ställer ju inte upp på, det låter det kan vara kaxigt, men jag gör aldrig sådana här DJ-set och sådana grejer. Det har jag aldrig gjort.
Mm.
Det är ju också för att sätta. Sen har det funnits efterfrågan, så jag har ju lyxen också kunnat göra det. Eller lyxen, jag har kunnat göra det. Så det är väl helt olika. Det är väl en klubbgig, är väl typ sådär 30-40 minuter långt. Ibland lite längre. Ljud. Ofta bra, ibland sämre. Det vet ni själv. Och ibland stora festivaler och gig. Stora konserter. Var jag varit i USA, vet så, Frankrike, Portugal. Ja, whatever. Det är lite olika faktiskt.
Ja.
Det är så.
När du har kört i USA och Portugal, så är det mycket klubb eller är det mest?
Nej, det är konserter. Bara.
Konserter.
Ja. USA blev jag stor på grund av universiteten. Så det är därför jag har kunnat vara där en del.
Det måste vara galet där, eller?
Ja, jag älskar det. Det passar mig jättemycket som entertainer. Jag är ju liksom för mycket entertainer för Sverige. Och det är därför många vrider allting åt alla håll. För att jag är... jag tror det är för mycket entertainment. Folk är vana vid. Att man inte bara
Är det liksom annat tryck på folk där? Är de vildare, eller? Wow.
Nej, tror jag överallt. Jag möter bara vilda, alltid. Och bara kärlek, måste jag säga. Det är väl mer strukturen runt omkring.
Det är väl den effekten du kanske har på publiken, jag vet inte.
Ja, men det är faktiskt så jag är lyckligt lottad. Det är ju, men jag har alltid spridit kärlek också. Jag tror man får det man ger. Och det är alltid, än idag är det hysteriskt. Och det är ju en ålder som är fortfarande mellan typ sådär 16 till 25-30 som är min största åldersgrupp.
Mm.
Och det är ändå rätt unikt.
Har du märkt att har du märkt om dina låtar typ förfört publiken lite extra, till exempel att det gått lite extra hett på klubben efter gigget, folk som börjar hångla mer?
Man hinner ju inte se det själv, som sagt. Nej. Det är ett svårspel, men jag har ju fått rätt mycket information genom åren.
Ja.
Väldigt mycket tydlig information ju, att hur många barn jag har på mitt samvete och så vidare. Fick jag höra väldigt mycket från början och så vidare.
Vänta, vadå hur många barn du har på ditt
samvete? Inte jag fysiskt då. Utan att folk har väl fått till det med min musik.
Jaha, fattar. Jag kan tänka mig, när man lyssnar på en viss typ av musik, det skapar en typ av effekt. Är det sensuell musik kanske blir en annan typ av stämning på klubben eller på hemmafesten.
Jag tror hemma är ju lite så också att jag gör väldigt bildisk musik. Så jag tror folk tycker om att komma in i en annan värld. Jag tror det är det som har gjort mycket av min karriär, är ju att jag skapar en bild. Man kommer in i en annan sfär när man lyssnar på musiken. Men absolut, nej, men det är alltid väldigt... det är nästan mer svensk media som är sexualiserar mig hela tiden. Så jag måste vara väldigt sexobjekt. Rent.
Så kommer vi här och introducera
det som sexsymbol. Nej, men det gör ingenting i det. Jag bjuder ju lite på det också. Jag bestämmer mig från början att sexualisera mannen. Det var ju så det började hela tiden, att jag ville göra det. För att skulle tjejer ensamhet och sexualisera sig. Då skulle jag bara ta hela, efter Britney och hela gänget, så skulle jag ta, göra samma sak. Men
det var ganska mycket ganska mycket Gunther-rumpa där i början också.
Men grejen är att det är lite så att jag tror det är mer media som är sexualiserade. Jag tror mer publiken ser kärlek. Faktiskt. Och sen över alla killar, tjejer, det är ju allt. Mm. Alla går igång på det. Mm. För de ser det som en artistisk approach, inte som något...
Ja, exakt.
Mm. Brukar du ha någon rutin innan du går upp på scen som du alltid gör som du...
Stress. Nej, det har jag faktiskt inte. Jag är väldigt kontrollfreak, så att jag tror mycket av min kraft går till att allt ljud och allting
allt stämmer,
ska vara...
Liksom.
Ja, men jag tror faktiskt det. Även där är folk som sköter det, så är jag nog väldigt noga med att... För då kan man slappna av när man kör. Mm. Det är ju lite så. Så att jag har faktiskt ingen specifik. Det är mer bara att synka alla som ska med ut.
Är du fortfarande nervös när du kör idag? Eller?
Nej.
Det har försvunnit.
Jag har aldrig varit nervös faktiskt. Det är det som är jättekonstigt.
Inte alls.
Nej, jag rusade in i detta. Det gick så snabbt ju. Så där fick jag stå och fronta från de här vrålande till. Och sen plötsligt fick jag ju bara efterhand bara rädda mig. För då var jag efter. För att jag skulle ju producera ett helt album på typ 2 månader. Mm. Och det var rätt enkelt. Jag hade ju väldigt mycket i mitt huvud med den första. Men det var ju en process och då var man tvungen att sticka iväg. Men när jag började i USA framförallt. Europa var inte så farligt, för där kunde man klara sig på engelska rätt mycket. Mm. Men i USA är det lite längre gig och spelningar. Och då var jag tvungen att sätta igång manus. Ja. Då började jag nog bli mer. För att sin sak formulerar sig kort. Men där fick jag tänka, hur fan ska jag hålla en hel spelning på 1,5 timme och så vidare. Och bara stå där som en dum svensk liksom, eller vad man nu står där. Så då körde jag manus när jag satt på flygen emellan. Så satt jag där och gjorde lite manus i huvudet. Mm. Det är nog den enda gången jag känt lite så, shit, jag måste lägga så att jag inte vet så... Säg samma sak hela tiden som de flesta artister har. Det är lätt att bli så att man står bara, och det är väldigt lätt att göra så, för man blir ju blockad när man är på scenen och kör adrenalinet. Och så säger man samma sak hela tiden.
Ja, man är så bekväm med svenska liksom.
Exakt, men jag pratar alltid engelska. Så det är väldigt unikt att...
Har du något tips till Mange Makers? Om vi blir internationella, har du något tips vad vi kan säga engelska på scen?
Nej.
Ingenting. Inga hemligheter.
Jag tror det är samma sak som på svenska. Bara det att man måste tänka på att man inte upprepar samma.
Ja.
Hela tiden. Fast det är rätt likt ju. Det är ju så.
Ja. Nu kör vi.
No.
Precis.
Upp med händerna.
Det är väldigt enkelt när man får människorna med sig. Det är ju så. Har man fans som skriker in en och typ brålar när man går ut. Det är väldigt enkelt faktiskt. Det är så mycket kärlek så att det går av sig själv nästan. Jag tror det är svårare om man ska stå där och få igång människor som inte vill se en. Då hade det nog varit jobbigare.
Det är nästan som publiken sjunger låtarna åt dig ibland.
Ja, men också är det ju, för de vill plocka in en. Ja, de vill liksom röra en. De vill så, alltså, redan där har man ju en väldigt härlig relation ju, och det gör ju allting mycket enklare. Så får vi se om det ändras någon gång. Då kan det bli svårare om jag ska stå där och
vi såg att du var med i Mello 2006.
Ja.
Vi har haft en del artister varit med i Mello. Vi har alltid grävt efter efterfesterna hur de är. Men alla säger att de blivit dåliga. Kommer du ihåg hur efterfesten var?
Skit.
Det var det?
Nej, men alltså Mello var kul som grej. Mm. För att i och med att jag är lite så extravagant sådär, så var ju Mello det bästa paketet för mig i Sverige. För att det är lite så stort och man kunde pompöst. Och det är
alla kollar på det liksom.
Ja, och man kan liksom uttrycka sig väldigt stort. Det är inte så många forum i Sverige som är så. Mm. Ja, framförallt. Nu finns det ju mer. Men inte så. Men det var ingen direkt efterfest.
Nej.
Var det inte. Middagarna i veckan innan var ju trevliga.
Jag och Max hamnade i någon sån här... Jag vet inte om jag hamnade i någon längd eller någonting, men det var någon som har hypat upp oss och sagt att de är efterfesterna på Mello, det är det vildaste och det galnaste någonsin, du vet. Yeah. Och vi har tagit in gäster här varje onsdag och alla säger bara, men det är skit liksom.
Nej, men jag såg ingenting över, kanske inte bjuden på den festen, jag kanske var bjuden till
fan. Men ingen verkar vara bjuden till den festen, det är det.
Nej, men vi var ju där, men det var faktiskt inte mycket till fest faktiskt. Mm. Men nu får man tänka på också att det är massa artister.
Ja.
Som har hållit på hela jäkla tiden. Rätt så hårt jobb innan Mello.
Ja.
Och jag tror man är rätt trött efter det.
Mm.
Så jag tror det är typ i vinnaren som kanske får mest tryck.
Mm.
För det är där media vill vara ju.
Då har vi ju debankat det här Max Mello efter festen. Jag menar, det är någonting vi har jagat i flera veckor.
Det kan vi veta nu, vem vet.
Nej, det är tydligen
ännu sämre.
Det är tydligen jättedåligt just det också.
Ja. Alltså nu när vi har varit på skivbolagsfester, nu på senaste, det har blivit så uppstyrt och rätt stelt. Om man jämför när vi var på en skivbolagsfest när vi var yngre, typ 2011. när vi var bjudna på.
Men bara få ge lite kontext här. Ja. Vi peakade med våran karriär kan man säga där runt 2011-2012 när vi släppte Fest hos Mange och Mange bjuder.
Mm.
Och det var liksom själva peaken på vår karriär där. Och då gick vi på ganska mycket så här olika fester och du vet, skivbolagsgrejen och allt det där. Och alltså det var ju kaos då. Då var det ju vilt.
Men ja, det var supergalet alltså.
Nu när vi har kommit tillbaka lite där igen, då har vi bara märkt vad har hänt. Det har blivit så stelt. Det har blivit så
nesigt. Ja, men allting, men det är ju liksom. Så hela samhället är ju så.
Ja.
Folk sitter ju liksom framför sina skärmar istället.
Mm.
Och pandemin har nog inte gjort det lättare heller. För att det blir liksom, folk blir nästan socialt skygga. Liksom.
Ja.
Och sen är det väl så, industrin är ju inte som industrin längre. Nej. Det är ju liksom så, det är marknader, artister kan ro hem allt själv.
Mm.
Och då finns det kanske inte så många big bosses liksom.
Nej.
Och då kan ju det som gör det också, att det blir mindre dynamik. Jag vet faktiskt inte. Eller så är folk rädda för att ha kul idag. Hela det här PK-samhället vi lever i. Så vågar väl ingen göra någonting.
Nej.
De har med jobbet nästa dag.
Ja, exakt.
Jag tror det är lite där också.
Mm.
Hur var det typ runt 2006 och 2007? Var det, kändes det vilt då? Eller hur var den tiden liksom?
Jag tror jag alltid varit vild. I min hjärna i alla fall.
Ja.
Sen bryr man inte om övriga. Nej. Det är därför jag överlever.
Fattar.
Jag gör min värld inom mig och sen tar jag med mina vänner i den här.
Ja.
och det märks han lite på mitt artistiska approach också för att vara i Sverige och fortfarande köra fullt. Att man får en lite livlig fantasi för att överleva på något sätt. Så jag tror det är så allmänt idag.
Ja.
Folk kan inte festa på samma sätt. Det är därför det är bra att vara så pass gammal som jag är. För att jag kommer ihåg när man festade ordentligt. Det är faktiskt så.
Ja.
De unga kidsen kan tyvärr inte festa likadant längre. För det är nej, de inte nej, haft nej. Den här eran ju. Det är så här snabbt och de festar på sig, absolut.
Ja.
Men jag tror det var mer party för liksom. Det var ju liksom, det var en annan tid också. Du var ju tvungen ut att jaga, du var ju tvungen ut att fånga människor, du var ju tvungen ut att socialisera dig.
Mm.
För det fanns ju liksom ingen iPhone, det fanns ju liksom ingen social media, det fanns ju ingenting.
Nej.
Så att du väl var ute, då fick du hålla ju dem du var ute med, fanns blev du av med dem ju.
Mm.
Då stod du där själv.
och blev man själv, då var man tvungen att passa på att lära känna ditt
hem, folk. Ja, liksom. Eller fick gå hem ju. Missade du, satte du en tid, så jag som var sen idag, det hade inte blivit någonting.
Man, sitter man själv idag så kommer man ju bara fram luren. Ja. Liksom.
Men jag menar, det är faktiskt sant. Och då tar du bort den här, vad heter det, på svenska. Men nu låter det som jag låtsas att jag är...
Vad heter det på engelska?
Åtrå.
Ja, exakt.
Det här åtrån och längtan, det här liksom, det är ju något som inte finns längre.
Nej.
Och då tror jag inte det blir så mycket fest heller.
Jag är så glad att vi ändå, du vet, att vi ändå fick uppleva det vi upplevde då när vi bara var 17-18 liksom. Mm. För vi har någonting att typ jämföra med på något sätt.
Det känns. Men så som tror jag faktiskt det. Att man säger de som är, vilka år ni är födda?
Vi är 93 år.
Ja.
93 år?
Mm. Ja.
Så vi är 28, 29 nu.
Det är som min äldsta.
Ja,
så kan det vara. Nej, men det är faktiskt så att när man föddes på 90-talet så har ni ändå hunnit möta den andra världen också.
Ja,
så ni är ju den här, man säger, sista generationen för att kunna ha varit med om lite. Att allting inte är digitaliserat.
Ja, lite skoj.
Vi befinner oss däremellan. Jag kommer ihåg när jag brukade... När man gick i grundskolan och jag ville liksom leka med Max, då var man ju tvungen att gå hem och knacka på dörren och fråga Max mamma liksom, hej Marie, kan Max komma ut och leka? Det var ju den.
Det är helt underbart.
Ja, jag gillar det.
Faktiskt så, jag menar, många tycker nu att man är en dinosaurie liksom så. Men grejen är att det är ju helt annorlunda, för då fick man den här längtan, spänningen. Man byggde upp någonting. Det är därför många är rätt så, kan inte mindre, de kan inte så fantasifulla idag kanske. Nu ska nu vara nu. Och är man så missar man ju det mesta.
Mm. Vi har ju, med Mange Makers, då gjorde vi ganska mycket typ, jag vet inte vad folk brukar kalla det för humormusik.
Mm.
Jag vet inte vad vi själva brukar kalla det, det kanske är humormusik, jag vet inte, eller party, eller dans, eller något sånt där. Du som har sagt att du har blivit sexualiserad av media och allt det där, tycker du det har fått cred Sverige att bemöta dig på ett visst sätt, eller har du bara känt att alla bara varit schyssta ändå liksom?
Nej, men i Sverige har det varit så, men det är också jag som inte släppt in dem lite.
Mm.
Jag är mer fokuserad på utanför.
Fattar.
Det var som en smart manager. Jag hade innan. Han sa till mig varje gång, men Mats, tänk inte på Sverige överhuvudtaget. För att jag toppade överallt, ändå skulle det frågasättas hela tiden. Ja. Trots att jag fyllde, du vet, redan för, du vet, alla spelningar, gemensamma spelningar. De ropade in mig när andra artister stod på scenen. Det började ju väldigt hektiskt. Och ändå blev man, skulle man analysera som någonting som inte var riktigt.
Fattar.
För att de kunde ta det här stora. Och det jag börjar med, det är ju som allting är som TikTok idag.
Mm.
Jag var som en TikTok-artist för 20 år sedan. Jag kom med en livsstil. Jag kom med ett utseende. Jag satte trender. Jag kom med hits. Du vet, det var inte bara en grej. Exakt. Och då skulle de gärna få en förminska en. Istället för att de borde egentligen höjt en. När man både skriver, man är med och producerar allt. Man gör alla videor som jag dessutom gjorde. Regisserade alla videorna.
Vad gjorde du?
För att kolla rubbet.
Det visste jag
inte. Och grejen är att då borde de höjt den istället.
Ja.
Men det var ju liksom, de ville inte se den sidan. Och så det är mer på senaste åren, tror jag, som det blir att det kommer tillbaka väldigt mycket nu. Att många börjar förstå.
Ja.
Det är precis som att den, det behövde 15 års chock innan. Mm. Även Sverige och media skulle säga att oj, shit, han är ju artist och han är ju väldigt global och så vidare. Men jag har aldrig bett om det heller.
Nej.
Jag kör mitt race och jag har inte ställt upp på någonting. Vad ska man säga? Man har fått förfrågan om sådär tv-program och annat som många skulle bara drömma om, som har satt igång flesta karriärer ju, utan att gå in på tv-program i fyran och lite annat och sådär. Och jag har alltid tackat nej. Och då borde de se det istället som att jag inte bara sökte uppmärksamhet. För det är så de ville få det till. Att jag gjorde grejer bara för att få uppmärksamhet. Men då skulle jag nog gjort annat.
Mm.
Då skulle jag nog inte ha så mycket integritet och inte ställa upp på saker.
Mm.
Men varför gjorde du det? Bara för själva kreativitetens skull, eller?
Vilket av det, menar du? Musiken, alltså, eller?
Ja, exakt. Bara hela
artistkarriären. Nej, det är jag som jag ville göra musik. Och jag satt ett forum jag tyckte saknades.
Ja.
Det var så jävla mycket destruktiv hiphop då. Mm.
Ja.
Precis vid millennium.
Mm.
Väldigt negativt och det var bara massa liksom destruktivt och kvinnofientligt och allting där. Och då tänkte jag, nu ska jag sexualisera mannen. Och jag hade hållit på med huvudet med musiken länge i mitt huvud. Jag ville köra igång.
Mm.
Men så tänkte jag, nu är det dags.
Det lät inte så annorlunda från idag, det där med aggressiv hiphop eller vad man ska säga.
Nej, men nu är det ändå bara, men de analyseras inte.
Nej.
Jag censureras hela tiden för att jag tar på mig till exempel.
Mm.
Och då kan jag ta mig på armen. Då kan jag censureras på TikTok och så vidare. Och sen ser man, nu pratar om forum, så kan man se vissa då som kan stå och göra både det och andra och inte blir. Det är lite som att en approach man håller, man får inte vara för stark i sitt uttryck. Då räcker man bara göra så här. Och då helt plötsligt blir det liksom att det blir för mycket.
Mm.
Det där är så märkligt för, alltså vi kan ju relatera på ett sätt. Vi gjorde ju alltid videorna själva. Vi gjorde alltid, du vet, coverarchen själva. Jag producerade låtarna, Max och Didde. Och vi hade en kille som hette Daniel Gidlund. Vi skrev ju låtarna ihop och allting. Men alla har ju alltid sett på oss bara som någon typ av skivbolagsprodukt, vilket inte är sant någonstans.
Men det är så de gör med alla, för att de inte...
Och då har vi också haft problemet med, typ, nu bryr jag mig inte, för jag bryr mig verkligen inte. Men vi har aldrig blivit så här nominerade för någonting, vi har aldrig blivit, du vet, uppmärksammade för någonting. Nej. Även, du vet, oavsett vilken reach vi har haft, oavsett, du vet... Vi var ju verkligen först på bollen med YouTube också, som ett exempel. Vi typ hjälpte YouTube att växa i Sverige och allt det där. Men det är aldrig någon som har dött uppmärksammat det eller någonting.
Men de har inte sett mig heller. Trots att jag anses som en av de musikunderna i Sverige. Plus på Eurovision de presenterar och så vidare när det var i Sverige. Har ni sett någon gång? Trots att jag är den som är bland de ensamma, som jag säger. Internationellt, många känner till. Och sen behöver jag inte ligga på toppen på listorna, det är inte så jag menar.
Nej.
Utan har jag någon gång fått nej. För det är lite så att, jag vet inte vad man ska säga, jag har nog aldrig tänkt på det. Men det är för att du sa nu, det som jag också vet ända från början, det var samma år som YouTube startade, 2003. Mm. Det var samma år som jag slog igenom ju. Så jag hade ju mina videos, jag hade ju en halv, sådär, 400 miljoner views på mina videos. Ändå skulle jag förminskas i svensk press. Som att jag var Mr. Ding Dong och det var det. Och det var... De kunde inte se liksom djupet i det. Eller tyda vad jag ville ha. Och ville få det till en produkt.
Mm.
Och jag tror bara att de blev väl rädda. Det kan vara mitt fel också. Att jag är för...
Alltså, jag
vet inte, att jag kanske skulle säga för intelligent för att vara i branschen. Jag vet inte, för att jag ville vrida på allting. Och de ville bara se det yttersta skalet.
Mm. Jag tror kanske bara, inte ville... Det finns typ två olika världar. Det finns ju först, du vet, den här normala världen som egentligen, du vet, majoriteten där folk existerar. Och sen finns den här lilla konstiga världen, och det är den här mediebranschen, liksom, den här musikbranschen. Och jag har aldrig förstått mig på musikbranschen eller mediebranschen, för de har alltid haft något behov av att placera artister och grejer i olika typer av fack.
Men det gör de en gång, det finns en vit och en svart. Exakt. Det är så det funkar i denna. Hur mycket den drar.
Ja.
Du kan fylla arenor, du kan fylla klubbar, du kan fylla rubbet. Och du har du bestämt dig in i ett fack. Ja. I Sverige pratar vi om då.
Exakt.
Det är det som är stor skillnad. Ja. Det är så att, är du inte världsberömd i Stockholm, jag vet många blir provocerade av detta.
Ja.
Jag brukar säga det, för det är liksom enda media går det, att du är världsberömd i Stockholm. Du är också får alla löpsedlar på ett positivt sätt. Inte som jag som ska placera något konstigt. Men det är de som får allting och placeras på alla positioner som ska synas på festivalen och så vidare.
Ja.
Det är för att de är ingen, ska man inte säga ingen, men de har liksom inga fans utanför Stockholm.
Mm.
Och det har jag alltid, jag älskar i Stockholm, jag bor själv i Stockholm, så att jag älskar i Stockholm. Det är inte så jag menar. Jag bara menar att media är precis som att Stockholm är världen. Allt utanför det liksom existerar inte.
Mm.
Och det tycker jag är synd. För då blir du grupperad med en gång att de som står på de små klubbarna på Söder och får löpsedlar för att det står fyra stycken längst fram och får typ 20 gånger högre gage än vad många som fyller andra ställen får. Det tycker jag är lite fel, om man ska vara ärlig. Många vågar inte prata om det, för de är så rädda att tappa sin position. Jag tycker det är konstigt att jag tycker synd att många unga inte får uttrycka sitt konstnärliga uttryck och sin musik utan att bli tillrättavisad innan för att få lov att vara i Stockholm.
Ja.
De sticker iväg och då drar de ner, de ska göra på svenska. Och sen ska alla bli liksom på något sätt samma.
Mm.
Vi fick lära oss det så jävla fort också redan där 2011.
Mm.
Vi giggade på olika ställen och då kunde vi märkte själva så här, oj, folk verkar vara jätteglada att se oss, men nu vill inte jag nämna några namn, men inte den här personen som tydligen ska vara superduper kreddig av och ni jättemycket det här och det här och du vet, och ingen verkar bry sig att den här personen ska spela, men folk bryr sig jättemycket om att vi ska spela. Och sen när vi, du vet, pratade med bokare och grejer, då insåg vi, aha, vi tjänar bara en tiondel av vad den här personen det
menar,
tjänar.
Det är så det är, men jag tror inte många förstår det. För de går efter media.
Ja. Mm.
Och pumpar de ut ett ansikte hela tiden som om det är en super, superstar.
Ja.
Mm.
Då börjar arrangörerna tro att det är det.
Och den andra blir som en komedi.
Ja. Exakt.
Och skulle de skrapa brytan, det är lite som politik skulle jag säga. Det är fast lite som politik. Musik har blivit politik.
Ja, ja.
Tyvärr. Jag tycker att alla ska ha sitt konstnärliga uttryck. Och... vi måste ha olika uttryck också. Och det är det som är lite synd, tycker jag, de senaste åren. Att alla ska vara likadana.
Mm. Fan, det där är så synd, för bara för att ge ett exempel till de som lyssnar också. I USA, då kan till exempel Nicki Minaj göra ett jättekreddigt collab med Kanye West. Och sen kan hon gå och göra ett jätteokreddigt collab med kanske David Guetta. Två helt olika världar, men hon bryr sig inte. Hon gör det för konsten, hon gör det för att det är kul. Och hon gör det för att hon vill göra det liksom. I Sverige, motsvarigheten till Nicki Minaj hade aldrig kunnat jobba med David Guetta. Hon hade ju bara jobbat med Kanye West och liknande grejer liksom. Och hon hade inte ens vågat visa sig själv med Guetta och den världen. För enligt henne hade det varit liksom pinsamt.
Sell out. Men, men det finns vissa nu i Sverige utan ett namn som nu börjar göra så, som har fått allt, men som sen går tillbaka och blir, då är det helt plötsligt okej.
Ja.
Och vända tillbaka, göra lite EDM.
Ja.
För att få lite luft.
Ja. Märklig bransch.
Ja, det är väldigt konstigt när man är mitt i det. Jag tror det är väldigt många som inte förstår.
Nej.
Utan det är media som för dem. Det är inte musiken som styr, utan det är media som styr.
Ja. Mm. Jag har bara insett nu i efter.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hand också. Det är inte så många som typ håller koll på allt media skriver heller egentligen. Du vet, det är oftast mest branschfolk som är insnöade i vad det står och vad någon har för rykte. Och du vet,
men absolut.
Med alla andra runt omkring, de är så här, men den här låten var bra, den här låten var mindre bra. Det är ju det som är det viktiga egentligen.
Mm. Men så är det nog. Har du fans så har du ju fans. Det är faktiskt väldigt enkelt faktiskt.
Ja.
Jag tror det är det man överlever på.
Ja, 100%. Mm.
Jag tycker vi glider vidare här nu med en speciell fråga från Max själv.
Ja, jag såg på tal om media här och vad de håller på och skriver. Bodde du i Madonnas hus?
Till detta här, det är faktiskt en italienare som har följt mig ända från början. En multimiljonär. Mm. Så jag åkte dit med några av mina agenter till Pisa. Han bjöd in ett par dagar då, med hela sin stab. Och då förstod jag att det var på riktigt. Mm. Han har gått, detta låter jättekonstigt för att dra detta något sån här kort. Än idag förstår jag inte detta. Detta fanns lite kul faktiskt för alla folk runt mig. Än idag kan vi prata om detta som att hände detta på riktigt.
Mm.
Jo, det var så här att vi kommer dit där och då vill han stå och då var han intresserad av att det började med att han hade följt mig jättelänge. Han såg mig som the liksom biggest star ever. Och den här mannen då är 70, någonting sådär. Och han har andra bolag också. Så de satt ju i det ovalt. Det var det så här 12-15 personer i hela hans stab runt. Så att, och han har då en av dem som har forskat. Eller något sånt, jag vet inte hur han förklarar. Det är någon som är utspridda i världen. Som en grupp som ska förklara vad lycka är. Så varje år har de ju stora, stora träffar för att de ska komma fram. Vem har receptet på att bli lycklig?
Okay.
Och då har de kommit fram till att jag hade receptet. Günther, artisten, hade receptet. För jag har alltid gått med motto då, champagne, love, sex and respect.
Mm. Ja.
Och då har jag satt tidigt. Men det är en tanke bakom det. Så att det är ju inte helt fel de har. Utan det är bara de elementen man behöver. Liksom då. Champagne står ju mer för glädje liksom sådär. Och kärlek vet du. Och då sex. Och då överallt detta måste respekten finnas.
Ja.
Och det var då att de har gått på de här fyra elementen. Så det är där det stoppade. Att jag hade receptet då på detta. Eller vet du, det låter jättekonstigt. Sådär. Och han har följt mig som artist. Babababa. Han har döpt sin hund till Günther. Jag vet, detta låter jätteroligt faktiskt. Eftersom detta låter jättesjukt. Men, och så börjar detta här. Alltså detta är en sån evighet. Men då är vi det här. Och han äger Madonnas. Han hade köpt hennes hus i Miami. Mm. Där som alla MTV Awards. Alltså de festerna var. De har hållit där ett par gånger i det här mansion som hon har.
Mm.
Det sålde hon när hon flyttade till London. De blev samman med han Richie sådär. Och då köpte han det här som bara står där. Så han erbjöd mig det när jag ville ha det. Och kunde sitta och jobba där eller bara precis som jag ville. Gjorde allt. Han var helt fixerad. Jättetrevlig. Så där kommer den artikeln. För att de hade hört det. Att jag hade varit där. Men tillbaka då till detta. Han kom till möte i Sverige. Vi kom tillbaka igen. Och han ville göra ett jobb. Vi förstod aldrig vad det var för någonting. Och det slutade med det att det skulle vara en tv-serie då helt plötsligt.
Okay.
Med min musik. Ja, detta låter jättekonstigt. Och det blev väldigt konstigt blev detta. För vi sitter och har flera dagars möte. Vi kommer fram med absolut, har ni bra idéer och har ni pengar liksom att stoppa in? Skitbra, bra för min PR och bygga upp hela min karriär runt detta. Mm. Så det var, vi var öppna. Men det slutar med sen, alltså detta är efter tre möten förstår vi av. Och efter tredje dagen vi sitter igen och helt plötsligt kommer det fram ett förslag som vi inte har pratat om under hela tiden. Detta låter, detta kommer ju bli tidningsrubriker detta. Det var att jag skulle vara i ett hus i, jag tror det var i jag kommer inte ihåg, antingen det var någon storstad i Europa.
Ja.
Där skulle jag vara i en stor flott våning. Eller så var det i mansion där. Alltså jag kommer inte ihåg riktigt om det var själva i det eller var det i någon typ storstad. Och där skulle det skulle vara en teogran där jag, detta är helt suspekt, att jag skulle ha massa snygga unga människor, killar och tjejer, som jag skulle ha sex med. Och du förstår, där står man så jätteseriös, vi har gått in, vi pratar om uppbyggnad, min musik och allting. Och så slutar allt detta med detta. Och detta är en idag vi pratar. Nej. Utan det handlar mer om att han skulle ha som en jäkla big brother. Men att jag skulle, att han såg mig som den här guden. Så att han såg mig som jag hade. Och då skulle jag väl plisa. Ja, ni hör ju själv. Allihopa, vi står ju som sådana fågelbo. Allihopa, vi sitter där bara.
Plisa unga.
Vi satt upp flyget hem. Så vi tänkte.
Ni skulle plisa unga människor som de har tagit dit.
Nej, men jag vet inte vad han hade en idé på det här konceptet att han skulle och vem vet vad han
men
skulle.
Men vart hade det sänts? Pornhub?
Då har jag också. Men Italien har ju lite mer. Ja. Jag vet inte. Ja, nu förstår. Och då tänker jag sluta allt med detta. Från min strategi till investerare till. Men ni förstår hela den här biten. Och vi har suttit dagar och lagt fram helt andra saker.
Så kommer det här.
Andra saker. Och då sista dagen sitter vi allihopa. Alla sitter och stympkläder och lägger fram detta. Och vi bara tittar på varandra. Jag tror inte vi sa någonting. Jag sa bara att vi återkommer. Och detta var då efter kanske typ sådär
40
timmars möte. Nej. Men han var jättetrevlig. Alltså, jag vill inte dra ner det. Men jag följde bara baktanken. Så att jag, där kände jag mig. Men det var intressant, var det?
Ja.
Men.
Alltså jag fick kortslutning.
Nå, jag kan inte förklara än idag.
Nej.
Så när vi börjar prata om det än idag så kan vi bara titta och bara skratta. För att, vad hände?
Fan, det här med att rika människor sitter och försöker, du vet, ha möten om och prata om vad lycka är för någonting.
Ja.
Det är så här, när de har så mycket pengar och allting, det får en att verkligen inse, du vet. Fan, skumvärt.
han köpte mig där genom att han tog min tanke bakom det. Han drog fram liksom min strategi, han har följt mig. Och de förklarar, han har ju följt mig ända från början. Och han kom till Sverige också, med hela sin stab.
Men vad ville han första gången?
Ja, det var ju.
Han ville bara säga hej.
Alltså, vi hade sex första gången. Nej, jag bara skojar. Nej. Det låter som en inbytt man nästan så mycket som han varit med mig i detta. Men nej, det är sanning.
Mm.
Men du hade de här typ Gunther-budorden eller vad man ska kalla det.
Nej, men det här, han har följt mig många, många år.
Men vad var det för ord du hade som var liksom lycka? Det var champagne.
Nej, men det var champagne, love, sex and respect. Och det är det måttet som många har i universitet i USA fortfarande. Den här Princeton har varit överallt på den här Santa Monica. Alla de här. Det var det som satte igång i USA. Jag är ju evigt tacksam som gjorde det. För det har gjort en enorm resa för mig. Och de måtte jag satte väldigt tidigt för jag ville liksom forma det väl lätt, precis som mitt uttryck och min duckface och allt det här. Det har jag gjort fullt medvetet för att jag inte, alla miljoner bilder som har tagits och alla meet and greet efter USA-spelningar, hela själen har varit ute och man skulle stå och visa tänderna ju. För mig var det mycket att jag, där kommer jag ifrån hela. Och det är väldigt enkelt för mig, jag tror jag är väldigt logiskt tänkande samtidigt som jag är. Klart,
jag kan ändå tänka mig varför han kom fram till hela den här idén nu när du säger champagne, love and sex. Alltså det makes ju sense.
Man menar elementen som behövs i livet. Det var inte bara han. De satt några gubbar väl överallt från hela världen och hade kommit fram till att oj, men han har ju receptet. Och nu vet jag inte, det var hans sätt att få mig kanske vilja skriva på detta och göra sex-tv, det vet jag ju inte.
Nej, men jag menar, hela den här grejen med sex-tv, det
makes sense. Var inte sex, alltså jag tror inte det var inte på. Han sa det som en. Italiensk TV, italiensk TV är ju lite annorlunda.
Lite som Paradise idag. Hotel liksom. Det är
exakt. Han vill nog ha lite Paradise, men med fler kameror liksom.
Ja, du skulle vara hosten där liksom.
Ja, men jag skulle bara vara liksom. Och det var liksom alla kön, men nästan djur var redan, skulle säga hundar också. För det var ju nästan det.
Oh shit.
Men det är lite kul att prata om det efteråt. Men än idag kan jag inte förklara. Så det blir väldigt tungt efter, jag kan inte förstå det.
Det är en fråga vi brukar ställa alla våra gäster och artister som kommer hit till podden. Och vi brukar fråga vad som står på deras rider. Och bara för de som lyssnar, en rider är liksom en lista med önskemål på vad man vill ha i logen innan spelningen. Som man vill att arrangören ställer fram. Och vad har Gunther på sin rider?
Det är faktiskt olika om det är i Sverige. I Sverige så...
Om vi börjar
alltså,
med
det, alltså grejen är att man... Nej, det är faktiskt skillnad på... om man säger Norden här, och övriga. Det är lite så, det är lite olika. Men på min vanliga rider har jag... Det är inte så att jag har... Men många förstår nog inte varför man kräver lite konstiga grejer. Det är ju för att man ska få mycket service tillbaka. Det vet ni också om. För är man väldigt lågmäld och inte kräver någonting, då jobbar de mindre för att det ska bli bra själva hela giget. Det är lite så. Och många tror att stjärnor håller den här... Många kan se mig som en diva. För att jag är ju, jag brukar säga, jag är en vaktmästare privat. Och när jag väl går upp, när jag väl åker iväg och lämnar hemma eller vad jag är och ska iväg, då är jag liksom en diva. Inte på det negativt. Då är jag liksom en artist. Och det måste jag hålla för att folk kan förvänta sig. Jag kan inte komma dit där som privatpersonen. Nej. Det är det många vill ha i Stockholm, sina artister. Det ska se ut som du går direkt från sängen och så ska du berätta om dina problem. Eller du har hitan och ditan och sjukdomar och fetma eller vad du har nu liksom där. Och jag tycker inte det är så kul, jag är mer en entertainer. Men för svar på det du frågade så är det... det är framförallt champagnen som är viktig. Och det är en helt annan dryckesgrej. Och där är... och sen är det ju både mat och ja. Alltså det är ju liksom inte...
Champagne och mat.
Det är inte så att vissa har ju sådär jättekonstiga grejer. Men det har jag inte. Men det är ju bara att jag har ju krav på middag och sånt. Många har ju inte det. Det där är väldigt olika i Sverige. Då tror jag man kan komma dit så får man ett skit från... De har över från personalmaten. Nej. Det är jag nog med oss och det är vi alltid, alla karakter är alltid det. Man måste ha lite respekt, det är det det gäller. Även i Sverige, på klubbgig, sådär. Men jag har väl det är mest dryck och det är överflöd och det mesta. Och typ 95% kvar när vi lämnar.
Vad är det för krav på mat du brukar ha?
Nej, det är inte så mycket krav, bara att vi kan välja.
Ja,
jag har folk med mig som är vegetarianer och så vidare och... Så man inte får någon sån här svullomat som liksom 90% kolhydrat och sånt där.
Så champagne och krav på mat.
Ja, bra champagne. Ja, sen har vi också att vi ska ha typ minst 5-6 personer som ska vara nakna i rummet när det är backstage.
Nej, det har ni inte.
Jo.
Har ni det?
Jo, ja.
Har det hänt? Får ni det eller?
Ja. Nej, men annars går vi inte upp.
Nej,
det brukar säga. Och så brukar det vara så att de säger klubbar, men, och har något gjort det då så nu bryter ni. Då kommer jag inte köra varken Ding Dong, Tinny Winnie eller några av mina nya hits. Så kör jag bara sådana som ingen känner till. Men det är sant.
Jaha.
Det trodde jag ni visste redan.
Jag såg någon försöka gå in där på Dreamhack backstage.
Nej, men grejen måste ju finnas till. Så är det ju, för annars är det inte höjd. Det är drycken det, sen har man ju allt det runt omkring. Som måste vara ju i stämning. Och de ska gå runt och plisa oss allihopa. Framförallt tjejerna som är med mig också. De är ju de värsta divorna, så att de blir också plisade. Så att det är ju mixat alla varianter av kön och så vidare. Så att det är jätteviktigt.
Alla sina behov och krav.
Ja.
Det är fast väldigt viktigt liksom.
Hur många är ni som åker?
Men alldeles sex innan spänning.
Nej. Förstör det själv. Alltså, det är lite som fotbollsspelare kanske. De har nog så här aldrig
sex. Ja, exakt. Man måste spara sig lite så dynamiken finns kvar. Man kan inte stå där och känna sig...
Man måste vara fokuserad på scen.
Man måste vara laddad.
Ja.
Nej, jag skojar om det senaste. Vill hon gärna komma in. Men nej, vi har inget sånt där. Det vi har här, det är liksom dryck. Och det är rätt så stora krav på dryckes. Bara för att vi använder bara lite. Men ändå för att då vet vi att de satsar på att vi ska ha det bra. Och jag tänker mer faktiskt på tjejerna som är med mig. Jag bryr mig inte så mycket om mig själv. Jag vill att de ska ha extra bra. Faktiskt.
Ja, det är så. Fint.
Och precis som boende och så vidare. De ska ha samma boende som mig. För en svit ska de också ha det. Liksom, och så vidare. Det är väldigt viktigt med alla människor som är med mig. Tour manager allihopa. Jag tycker det. Ja. Jag tycker det är viktigt.
Ja, men det är helt rätt, jag respekterar det.
Nej, vi har ingen naken krav. Kanske, nej.
Shit.
Hur många är ni som åker och giggar och så?
Alltså om du pratar om vanliga klubbar och sånt som man inte behöver tänka på något bakom så här, så är vi ju 3-4.
3-4, okej. Okay. Ja.
3 på scen och 2-3 på scen och en tour manager som är med.
Yes. Du som har sett musiken ändras mycket genom åren, vad tycker du om svenska topplistan just nu, 2022? Jag tänker Spotify typ.
Alltså jag älskar ju all musik, bara man gör det 100%.
Mm.
Och därför jag brinner väldigt mycket för yngre och kids som vill komma fram. Därför jag pratar mycket om den här PK. Att den dödar väldigt mycket stjärnor. För att många reagerar, varför är det inte lika mycket stjärnor i Sverige nu som det hände för 10 år sedan. Liksom bubblade upp. Ja, det är ju inte konstigt. Liksom en vecka in i ett skivbolag så ska de göra på svenska och alla ska låta likadant. Jag tror alla har brunnit från början någonting. De som är riktiga stjärnor, de som är riktiga födda konstnärer och artister. De har nog en resa de vill gå redan från början. Och därför har vi storheter som Tim, som Avicii och allihopa. Mm. Det är för att de har ju gått sin väg. De har gjort det här för, de är ju unikum, inte för någon annan, utan för att de har det i sig. Och på svar på din fråga där så tycker jag väl att det är väl underbart att se allt. Sen kan jag tycka, jag kan ju tycka som jag vill, jag tycker det är skitproduktion och 90% av det, om jag ska vara ärlig. Det är sådana som ska hosta upp 10 låtar för de ska släppa man en jävla månad eller varannan vecka.
Mm.
Nu, där är jag nu väldigt old fashion. Mm. Jag försöker ändra det. Jag kan sitta och traggla i 8 månader för jag vill ha rätt ljud. Och är jävligt jobbigt tror jag i studion egentligen. På den saken.
Mm.
När vi jobbar ihop med andra producenter. Eller när jag jobbar ihop med någon, vet ju om att jag vill ju väl. Jag är ju en sån detaljmänniska. Det är väldigt viktigt innan jag släpper bebisen så måste jag kunna följa med mig. Så att svaret på det är väl rätt mixat. Jag älskar ju många som den här kreativiteten idag och tillgängligheten att kunna producera är ju bra.
Mm.
För det kan ju fler komma ut. Mm. Det gillar jag. Men sen tycker jag mycket som släpps idag är rätt så dåligt producerat. För att det går snabbt.
Ja, det är många som släpper varje
vecka. Ja, sen är det svensk hiphop som är mycket idag ju liksom, på listorna. Och det kan man ju säga vad man vill om. Mm. Men allting... Det är ju inte till för att jag ska gilla allting.
Nej.
Nej.
Kvaliteten är väl ändå jag tänker på.
Mm.
Att det,
jag kan hålla med oss.
Men jag också märkt typ...
Men det finns bra också, jag vill bara säga det också. Det finns ju skitmycket bra.
Ja, jag såklart.
Alltså, jag vill bara säga det. Ja. Men det är precis som att antingen är det skitbra.
Ja.
Eller så är det riktigt kassproduktion.
Mm.
Men jag vet inte om det bara är jag som har fått för mig det eller vad det är. Men det är så många nykomlingar som... Det är ju typ fler som har börjat bära masker idag än vad det var förr, känns det som typ. Och jag vet inte om det är för att folk är rädda för, du vet, den här nya PK-världen och att alla är under granskning och kan bli cancelade, vad det är. Men det är många artister som typ döljer sitt ansikte och bara får ge några... Bara för att ge några exempel också, typ Loa med en ny kille, du vet, han har ju på sig den här svarta plastpåsen. Sen har vi ju Hoja, två nya killar som gör partymusik, de döljer också sitt ansikte. Vi har några norskar, du vet, Ringes och Ronny eller vad han heter, Balenciaga och lite annat folk, du vet. Så där många masker var det ju inte där, du vet, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Nej. Till och med jag tyckte de hade mask för att jag är så stor approach för mig. Det blev ju nästan liknande, inte för att jag dolde mig, det är för att jag gjorde mig artistisk. Och då tyckte de att jag inte var samma som personen.
Ja.
Men därför du säger det skyller idag, det handlar kanske lite också om att det är så uppsjö idag.
Ja.
Och skivbolagen, enligt mig, är ju helt fucking värdelösa. På att sätta ID. Att hjälpa, inte sätta. Det är de duktiga på, fördärva artister. Enligt mig.
Mm.
Men att öka artistens ID.
Mm.
Det finns inte idag. Det är något jag tänkte ofta. Skulle jag haft tid att överta en sekund över. Så skulle det varit så jäkla kul att jobba med unga artister. Och hjälpa dem att öka sitt eget ID.
Mm.
Alltså plocka fram det som är dem. Men att göra det intressant rent artistiskt. Det är inte att ändra dem. Utan att det är ju att... Kanske plocka väck vissa bitar, öka vissa bitar i dem.
Mm.
Alltså det enda stället det där finns på idag i världen, det är typ Sydkorea kan jag tänka mig.
Ja, där bygger man ju från de föds ju.
Ja, det är sjukt alltså.
Så det gjorde jag också faktiskt, därför jag är så perfekt. Folk vet inte om det faktiskt. 10 år innan har de faktiskt på att bygga upp mig innan jag.
Ja, sant. Ja, fan. Ja, men det där bygger de jävligt mycket med image, du vet. De fokuserar.
Super eftertänkt alltså.
Ja, men det är ju
K-pop. Skivbolaget tar fram, du vet, en logga till artisten och tänker ut imagen med alla cover.
Ja, men det är skolor de börjar med. Så börjar de, men det är ju så, de börjar ju operera dem ju sånt för att de ska
syn
i. Ja, det är helt sjukt. Man har sett sådana, jag vet ju, men jag har ju sett vissa dokumentärer som det handlar om att de har ju redan under tiden de går i skola och sen då helt plötsligt tycker de att de inte är snygga nog och då fixar de dem. Nej, men det, alltså det med, du kom med påsarna, jag tror lite av masker, det kanske är en del handlar nog om att allting är så politiskt idag.
Mm.
Och tar man på sig en påse över huvudet eller något sådär, då blir det ju väldigt politiskt och väldigt intressant för media. För media vill ju ha så.
Mm.
Du ska antingen ha en påse på huvudet eller som jag sa, ska du prata om dina problem.
Mm.
Det är ju så. Du ska prata om det ena och det andra. Precis som inte alla människor har samma problem. Att oj, jag hade jobbig uppväxt. Oj, jag har 20 kilo övervikt. Oj, jag kommer in. Alltså, alla människor har detta.
Ja.
Mer eller mindre.
Mm.
Så, men har man inte någon bra idé själv i sitt artisteri, då klart man plockar in sådana.
Mm.
Då säger jag bara, men snälla, har du inte starkare artisteri än så? Ja, men, lämnar du över stafettpinnen till någon som kan...
Fan, det är jävligt intressant.
Dra sin faktiskt historia, menar jag.
Jag har aldrig tänkt på det så, men det stämmer ju. Har man inte tillräckligt tydligt artist i det, ja, då måste man ju gå på vad man har för personliga...
Det. Och finns det ingen som hjälper, vad gör du?
Ja.
Mm.
Antingen gör du på svenska och hamnar i den här fåran där de kan plocka in dig lite överallt, men du kommer inte klara dig i 2-3 år. Du kommer aldrig komma utanför Sveriges gränser.
Mm.
Eller så kör de på sig någon påse över huvudet eller någonting annat, eller något politiskt liksom.
Men jag trodde den här påsen var så här, du vet, för att komma undan och bli cancelad.
Ja, men det kan vara bilden. Jag säger inte att det är så här. Detta är det jag pratar om nu, det är inte någon sån här dokumentation, utan det är vad jag tror.
Ja.
Det är väldigt viktigt när jag pratar, är det vad jag tror. Det är ju inte så att det är fakta.
Ja, nej, nej.
Det är min vision av det.
Mm.
Men det finns säkert de som gör samma sak, att de kanske vill känna att de kan uttrycka sig mer om de inte visar sig.
Mm.
Mm.
Om vi går tillbaka till spelningar då.
Mm.
Det allra bästa gigget du någonsin haft. Har du, vet du, topp ett?
Nej, det är svårt att säga faktiskt. Det är så många, det är ju faktiskt väldigt svårt. Men en spelning, bara för att säga en ren spelning, det var faktiskt i Portugal. I Porto. Jag tror inte den här arenan finns längre.
Nej.
Det var helt, det är som Globen.
Mm.
Fast ljuset kommer in hela vägen. Så när du står där så är det som du är inne i ett helt plex som vet, ljusstrålarna kommer in.
Ja, klar.
Och det var helt, vad jag säger, det är ett sånt moment jag kommer ihåg. För det var en enormt stor arena. Det var en bra spänning.
Det
var
bra.
Jag kommer ihåg det för just att arenan var så jäkla... Alltså jäkla fin alltså.
Fan mäktigt.
Och Moskva var så rolig grej. Ja, det är massa kommer upp nu. I den största arena vid Europas andra. Med den där som ligger i Moskva. Sådär. Det var för det var jättekonstigt. Alltså länder har ju så olika hur vi ser på saker. Precis som jag sa, Italien och sådär. Och Ryssland är ju lite samma där kanske. Och då fick jag veta att det var en stor tävling. Jag skulle dessutom få ett pris. Ett stort radiopris där. Och jag skulle uppträda och det var, jag vet inte hur många där kom in. Jag tror det är en Europas näst största arena.
Mm.
Vad fan det är, 50, jag vet inte. Och det var TV-program. Och jag har inte fått någon förning innan, så jag visste att vi har inte fått gått igenom kameror eller någonting. Där kom vi in. Och så är det för barncancerfonden. Så tänkte jag, så sa jag till mina tjejer som var med mig, så jag bara, vi står lite sidan om varandra, för det var en enorm scen. Det var ju som en jävla fotbollsarena.
Mm.
Ni står sidan om. Har liksom läge. Vi har inte för mycket rörelse mot varandra. Det är inte så att vi kladdar på varandra på scen. Mm. Men vi har ju mycket kontakt och går runt och det är mycket sådär. Att vi håller från det är ändå barncancerfonden.
Mm.
Ska jag då vara pretus här liksom. Och så går vi dit där. Och så går vi in. Och så går tjejerna ställa sig på scenen. Och jag går upp bakom en sån trappa upp flera våningar. Så som Carola, hela ens uppväxt. Så man ser Carola gick i trappor ner för att sen ramla ibland och sånt. För att vara lite roligt. Det är som att man växte upp. Den här trappan när man ska entra scenen, du vet. Man går ner. Så är det fulaste man kan göra egentligen. För det, man får ju fokusera på att den ramlar ju.
Nej.
Alltså det är det första man ser ju. Och det var en sån. Jättelång ner. Skulle jag gå ner. Så jag har inte sett den innan. Och då står, får jag bara veta in, det är fyra kameror. Du bara följer något med lys. Och det kördes ju runt. Det var ju liksom den största jäkla arena. Och då kom jag ner och stod två killar som jobbade. sån skranglig engelska, bara oh, sexy girls, sexy girls. Och där står jag och fokuserar och ska ut på scenen. Och bara, yeah, står jag bara så, oh, sexy girls, sexy girls. Och jag kunde inte bli förbannad heller, för jag stod där fokuserad. Tänkte, och jag stod upp på den jävla trappan. Vet. Och sen, kan jag vara tysta nu? Jag håller på att fokusera, ska upp på scenen, jag hör ingenting. Du vet såhär, oh, sexy girls. Ja, mina tjejer är sexiga, vad tycker du? Vad kul. Ja. Jag tänkte, jag tror att han menar mina tjejer. Mm. Så går jag ner. Och så börjar hela alltet. Och det kommer. Wow, alla skrik sådär. Och jag kör. Och så typ en minut in. Så kommer det in. Alltså jag vet inte. 15-tal. Riktiga topp. Riktigt snygga tjejer. Alltså typ Victoria's Secret. Modeller. Ja. Mm. Kommer instorma på hela scenen. I bikini då. Vet sådär lite. Sådär. Jättesnygga sådär. Det hade de inte berättat för mig innan. Och det var det de har menat då. Jag tror de menar mina tjejer. Så menar att det kom där stod massa sexiga tjejer där nere. Menar de här snubbarna som jobbar där. Och där står jag som jag ska veta allt. Kommer jag glömma aldrig. Det finns en YouTube att hitta. Detta är sjukt. Och precis när jag står där kan vi snacka om sexism. Där. Ja. Och där står jag och tänker. Nej, det här ska se ut som jag. Vet om detta? Kommer jag. Och de vipsade överallt. De sprang förbi mig. De kom förbi. Och stod liksom så här. Tänkte, shit, vad är detta för någonting som händer? Och så ser jag barnen med nallbjörn. Jag bara tänker, vet. Barncancerfonden. Och det var liksom typ 15-20. Alltså, det var så rullar ena sidan. Det var ju ofantligt med folk. Och kamera. Direkt sändning. Jag bara tänker, jag ska få ett pris. Vad fan är det som händer? Ingen information. Och jag hinner tänka detta när jag kör där. Och ska kunna få kameran också. Och mitt i allt det. Då kommer hon fram. Ja, helt plötsligt när jag stod och tänkte, shit vad det blev varmt, skrevet. Och jag bara tittar ner. Då är det en av tjejerna gått fram och greppar hela paketet och håller kvar. Och då står man där svensk preppet. Man vet så här, man tänker rent så här. Då snackar vi om, tänk om det hade hänt. Vet så här, hon håller kvar. Då tittar jag ner. Jag kan se det idag, det finns faktiskt att hitta. Och jag vet hur jag tänker. Men jag visar. Och det kan man ju inte ta bort. Det hade sett jävligt konstigt ut om jag stod och ryckte ju. Och då fick jag bara gå ju. Och sen slutar man inte där. Utan sen går det en halv minut in i låten till. Och då kommer de. Alltså framför mig. Kommer de. Där står jag och tänker bara. Jag har snart tagit mig igenom detta. Du vet det. Och så bara springer de framför mig. Och ställer sig tre tjejer framför mig. Och gör så här. Fush!
Ja, men nej.
Och dra av hela toppen så här. Och där står jag och ska precis som att kommer folk tro att detta är mitt nummer, du vet. Men det var liksom rysk, alltså underhållning. Vad är det för Barncancerfonden? Så där fick jag bara stå liksom, som om jag visste detta. Och sen skulle jag in igen ett nummer till. Som tur var så var det inte likadant då. Men detta var. Och sen ska jag stå. Och det var inget litet pris heller. Jag skulle stå sen efter ett plexi, du vet. I stor samhälls. Jag tänkte, hur fan ska jag få hem den? Jag får se det som ett vapen. Så här stora. Jag skulle få på scenen. Så tjock, tung, du vet. I en samhällsväska som stor.
Flyga alltså, hem med
den liksom. Ja,
ja, men det är också så man kommer ihåg. Alltså det är ju jättemånga sådana nu när vi pratar om det. Ja,
ja men fan det känns som att ryssarna gör grejer på en helt annan nivå.
Ja, det var ju lite surprise där ska jag säga. Det var ju liksom inget jag hade i OK att de hade vetat om det. Liksom, riktigt. Och tjejerna, kan jag säga vad de tänkte. De har sagt det. Så vi känner som två kusser som stod i ett stall. Ja. Vet, jag hade sagt till dem att stå där. De stod där liksom helt för många som en kör. Ja. Och så kommer de att flänga runt dem också. Du vet. Ja. Ja, nej, det var kul.
Ja, det var sjukt.
Ja, sjukt.
Ja.
Men vad är din plan framöver? Kommer det komma någon mer musik? Och...
Jag sitter nu faktiskt med olika. Jag har bestämt det nu sen jag släppte att jag ska inte bli sån en gång per år. Varannat år. För att jag inte hinner. För att jag är iväg så mycket. Nej. Det släpps jag håller på med nu. Fast tre olika produktioner samtidigt.
Fattigt. Du håller på med NFTs nu också va?
Ja, det är också jättekul att ta upp. För det är faktiskt en kul grej jag har satt igång. Så att det kommer grejer nu. Det var det jag presenterade också på Dreamhack.
Ja, jag sa det.
Så det kommer lite digitaliserad form. Och jag är jättetaggad. För det är ett helt nytt område. Så blir jag jättetaggad igen. Och det är liksom oändligt. Det är inte som mitt eget kött och blod. Utan man kan ju... Jag tycker det är jätte. Jag är skitladdad för det. Så att ha ögonen och öronen öppna. För det är snart. Så gör revolution där också, tänker jag. Förändra lite.
Vad härligt.
Men fan fett. Tack för att ni har lyssnat. Och hoppas på en park 2. Så kan vi gräva vidare här. Då.
Ja. Tack så mycket för att du var här, Gunther.
Tack så fan.
Ja, tack själv. Maybe I'm famous fucking hot. I wanna sex myself right here. Now, I'm famous fucking hot, I wanna say.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.